Sån härlig söndag tycker jag och god tid som vi är inne i nu. Och inför de här kick-off-söndagarna så, och inför det här året så har jag känt liksom en tilltal på något sätt att komma tillbaka till grunderna, back to basics. Att få, inte ta för givet att vi tycker samma eller vet vad vi pratar om. Och inte minst som sagt med tanke på alla de nya människor som vi fått välkomna, och du kanske är en av dem. Och vi som har varit med länge, vi behöver också påminna oss om varför gör vi det här? Vilka är vi egentligen? Vad vill Gud att vi ska göra? Och det är det som är fokuset de här söndagarna. Jag tjuvstartade lite redan förra söndagen och fick tala om Kristi kropp. Och hade 5 stycken uppmaningar att bli en kristen, gå med i uppdraget, ta med en vän, välj gemenskap och ge generöst. Missar du det så får du jättegärna gå tillbaka och lyssna på det. Men de här fortsatta söndagarna nu så vill vi fortsätta beskriva hjärtat av vilka vi är som kyrka och vad som ligger som grund för det vi gör. Med en stor bred inbjudan att det här är någonting du kan få bli en del av. Eller det här kanske är något som du redan är en del av. Du som har gjort detta till ditt hem, till din kyrka som du är med i. Och i det som sagt så finns det plats för fler. Och nu så vill jag läsa ett bibelord här ifrån Matteus 5. Vers 38 till 44. Vi kommer rakt in i Jesu signaturpredikan. Hans liksom mest berömda, viktigaste förkunnelse, bergspredikan. I Matteus 5, 6 och 7 så hittar vi den här undervisningen. Och där så ska vi bara ta ett stycke där ur. Ifrån Matteus kapitel 5 och vers 38 fram till 44. Och det står så här. Ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra din förrätta och ta din tunika, så låt dem få manteln också. Om någon tvingar dig att gå med 1 mil, så gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Amen. Det finns så mycket under ytan i det som Jesus undervisar här. Hela den här, som sagt, samlingen här nu utav det viktigaste, mest centrala bergspredikan. Här så vill ju Jesus liksom lägga grunderna och förklara vad är det här riket han har kommit för att proklamera. Precis i slutet av Matteus 4 så säger han att omvänd er till himmelriket är nu nära, eller Guds rike är nu här. Och nu så lägger han ut texten om det här riket. Vad innehåller det? Och precis som Mose gick upp på Sina i berg för att ta emot Guds lag under ökenvandringen, och inte minst då 10 Guds bud som liksom förklarade hur folket skulle kunna vara ett folk under Gud, så trädde Jesus här upp på ett berg och så sätter han sig ner som rabbinerna brukade göra, och så undervisar han och så förklarar han vad det här nya rikets principer innehåller och innebär. Och så finns det, som sagt, så mycket att också fånga upp. Och det här är ju en text som är inte minst väldigt aktuell. Ni kanske har följt med i lite debatter här i veckan där Ebba Busch var ute och talade om att vi behöver alla, och inte minst då muslimer, det som händer just nu, lära oss att vända andra kinden till. Så det här är liksom ett aktuellt språk som vi har liksom fångat upp. Och det är som med Bibelns sanningar, de finns där. Det finns mycket vishet och visdom. Men vad ligger egentligen under de här verserna som vi har läst här just nu? Den här typen av undervisning som Jesus har här i den här bergspredikan, det är någonting som rabbinerna, alltså de lärde, de som var läromästare, som då kallas rabbiner, det var de som stod för den här typen av undervisning och som la ut texterna och förklarade lagen, profeten och skrifterna, alltså judarnas bibel, som de kallar för Tanakh, som är precis samma böcker som vi har i vårt gamla testamente. Så tog de då gamla testamentets texter och så förklarade de och så liksom tolkade de texterna. Och när Jesus trädde fram här nu så trädde han fram som en rabbin. Han trädde fram som en mästare. Och han nu då bemöter det som var på tapeten. Det som var liksom det som rörde sig och cirkulerade liksom i det teologiska samtalet. Och där olika skolor hade olika sätt att tolka olika texter. Inte minst fanns det två supervälkända rabbiner, Shammai och Hillel. Åker du till Jerusalem idag så finns det väldigt centralt i Jerusalem. Två stycken gator som löper parallellt så här. Shammai-gatan och Hillel-gatan. Shammai, han var superstrikt, supertuff och liksom no mercy, inga fingrar emellan. Det var liksom, är det så, står det så är det så. Hillel, han var lite liksom lite mjukare, lite kanske mer nådefull och ett lite annan approach. Och så fanns det de som höll sig till Shammai och de som höll sig till Hillel. Det fanns saddukeer som rörde sig runt tempelplatsen i Jerusalem, liksom aristokratin som hade makten runt templet. Och så fanns det fariseer som rörde sig ute bland folket. Och de var lite mer missionerande i sin stil. Så de höll sig inte bara liksom i högsätet i Jerusalem, utan de gick ut i Galileen och i Judeen och försökte få människor att följa deras lära och liksom deras tolkningar av lagen och skrifterna. Och så trädde Jesus fram och säger: ni har hört att det är sagt. Och så tar han en massa exempel som ju innehåller både Gamla testamentet men också de här olika rabbinernas tolkningar av de här texterna. Och det börjar ju här med att han säger: ni har hört att det är sagt öga för öga, tand för tand. Och det här var ju faktiskt ett skydd för att domstolen inte skulle döma ett hårdare straff än vad handlingen faktiskt var som låg till grund. Vi kan tycka att det är ett tufft liksom budskap, men det var faktiskt också ett skydd att du kan liksom inte döda någon som har så att säga tagit din hand, utan då ska du, då är gränsen liksom, straffskalan sträcker sig inte längre än att ta den personens hand. Men Jesus, och det här var någonting också som fariserna missbrukade för personlig hämnd, då ofta utan juridisk prövning så dömdes det ut liksom domar och straff. Men så säger Jesus, han lägger till så här att nej, så ska ni inte göra. Om någon slår din högra kind så ska du vända den andra kinden till. Varför säger Jesus specifikt att om någon slår din högra kind? Och vad är det egentligen Jesus menar när han säger slå till? Ja, om vi liksom gräver lite här och tittar lite på grekiska, så ordet betyder egentligen att daska till. Så det här är inte liksom ett typiskt rak höger. För ni vet, högen var ju absolut den, och det är ju fortfarande den, liksom, de flesta är starkast i sin höger. Så att ett höger knytnävsslag, det landar ju på vänster kind, eller hur? Så när de säger högra kinden och det här ordet daska till, då är det en typisk sån här, en sån omvänd, en lavett va? Ingen sån kärringsmäll, utan en lavett. Så det är en sån öppen hand och liksom daska till. Och det var ju ett slag som användes provocerande, nedsättande, kränkande. Det var den typen av slag. Du vet, när Jesus blir slagen utav tempelvakten i samband med att han ska dömas till döden, då tillrättavisar Jesus honom. Men det är en annan typ av slag. Så det handlar inte om att vi ska ta vad som helst, men det handlar om att vi inte ska låta oss provoceras. Vi ska inte vara lättkränkta. Utan när någon försöker kränka oss, när någon försöker slå oss, när någon försöker tala nedsättande om oss som kristna. Jag vet att det är en debatt just nu om att det finns dubbla måttstockar. Att vissa grupper får man inte säga någonting som kan kränka, medan kristna är lovligt byte. Att man får säga, man får skämta, man får driva och göra nästan vad som helst mot kristna i Sverige idag. Medan nu då är det en het debatt om på vilka sätt man ska skapa restriktioner. Låt mig bara ha sagt att på inget sätt är det vettigt eller rimligt att bränna heliga skrifter. Absolut inte. Men reaktionen. Ingen av oss kan påverka vad någon gör mot oss. Men alla kan vi påverka vår reaktion mot det som görs mot oss. Och där i så är det inte ett kristet beteende att slå tillbaka, att svara med samma mynt, att ge igen. Nej, ett Jesu exempel var ju att han bad: Fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Jag har en upplevelse när jag gick i åttan, tror jag det var. Vi hade inne någon, jag tror det var en vikarie i skolan. Alla visste att jag var kristen i klassen. Men han kom in, jag minns inte hur vi kom in på det. Men trots att det inte var ämnet eller någonting så började han hånfullt tala om att det finns väl ingen här inne som tror att Gud skulle ha skapat världen. Och han hade något exempel, någon utläggning om hur orimligt det var det här med Röda havet och grejer. Och liksom stod och retfullt, hånfullt liksom förklarade att det här kan ingen vettig människa tro på. Och jag satt där tyst, jag ångrar än idag att jag inte höjde min röst och sa, jag tror på det. Men jag kände mig så nedtryckt, jag vet att kompisar tittade på mig för de visste, ja men du tror på det här. Men läraren höll på att jiddra och jag satt tyst. Och sa ingenting i det tillfället. Det var ingen stor sak. Men ni har kanske också liknande exempel. Jag hade en annan lärare, min klassföreståndare i högstadiet. Han var inte heller särskilt positiv till kristna. Och jag kände det som att han var på mig. Han brukade ofta liksom, inte för att jag var kristen, men han brukade liksom trycka till mig lite grann så i klassrummet. Jag ska säga, jag gjorde nog en del för att förtjäna den behandlingen. Så jag ska inte på något sätt framställa mig som någon slags guldgosse. På inget sätt. Jag blev utslängd ur matten i gymnasiet, vet jag, för att jag pratar för mycket och så vidare. Men jag minns då att jag bestämmer för när jag ska börja be för honom. Min lärare, jag ska börja be för honom. Jag gjorde det. Och faktum var att inom bara loppet av en kort tid när jag hade bestämt för att jag ska be för honom så vändes vår relation. Jag vet att vi något tillfälle komma till och med bad om ursäkt för någonting han hade gjort mot mig tidigare. Och vi fick en god relation liksom, och det förändrades någonting. Jesus säger, hämnas inte. Avstå hämnden. Vi är inte ett folk som alltid hävdar våra rättigheter. Vi lever i en tid just nu där alla vill hävda sina rättigheter in absurdum. Det finns liksom ingen rim och reson kring det. Men vi samlas inte. Jag älskar vad Daniel Alm sa här i somras, som är ledare för Pingst i Sverige. Att om vi ska samlas runt våra rättigheter, vars och ens, då kommer vi att slita sönder. Det kommer att splittra församling. Det kommer att splittra pingst. Det kommer att splittra kyrkan. Vi samlas inte runt våra rättigheter. Vi samlas runt korset. Och jag känner bara, amen. Och där så uppmanas vi att böja våra knän. Att lägga ner jaget. Att lägga ner mig själv. Att dö till oss själva. Och plocka upp det korset som Jesus har gett oss att bära. Och när vi kommer dit och böjer våra knän inför honom så möter vi nåd. Vi möter villkorslös kärlek. Hämnas inte, som sagt. Vad fortsätter det med? Jo, om någon vill ta din tunika, alltså underkläderna, alltså det man hade under manteln, så nöj dig inte med det. Ge dem också manteln då. Och det var så att om man inte hade råd att betala ett lån så kunde man ta personernas ägodelar då i betalning. Och rimligtvis då så fick man ta först underkläderna, eller liksom undertunika, för manteln, den skylde man kroppen med. Och manteln fungerade också som ett täcke på natten. Man fick ta manteln också i pant, men då skulle man lämna tillbaka den på kvällen så att inte personen skulle frysa på natten. Men här säger Jesus, nej, ge manteln också. Ge den också. Om någon vill ha det här så ge mer än vad som förväntas. Sen fortsätter man, om någon ber dig gå en mil med dem så gå en mil till. Vad handlar detta om då? Jo, enligt romersk lag så hade alla statstjänstemän, alla som jobbade för staten, alla som jobbade för Rom, de kunde säga till vilken jude som helst, bär mitt bagage. Ta mina grejer här, jag har varit och handlat på marknaden, du ska bära hem det till mitt hus. Och då enligt romersk lag så skulle man bära det en romersk mil. Ungefär 1,5 kilometer. Eller ungefär som en English mile kanske. Men då säger Jesus, nej, gå inte bara en mil. Gå en mil till. Bli inte kränkt. Bli inte förnärmad. Utan gör mer än det förväntade. Och så fortsätter det. Så säger Jesus, ni har hört att det är sagt, älska din nästa, hata din fiende. Älska din nästa står i, det är en del utav 10 Guds bud. Vi ska älska Herren vår Gud, men vi ska också älska vår nästa som oss själva. Men så står det, ni har hört att det är sagt, älska din nästa, hata din fiende. Hata din fiende står inte i Bibeln. Det var en typisk sån sak som fariseerna hade lagt till. Och de såg det som rimligt att tolka som att det står att jag ska älska min nästa. Betyder att jag ska hata min fiende. Men Jesus säger nej, nej, nej. Gör inte det. Be för dina fiender. Förlåt dem. Be för dem som förföljer dig. Och allt det här är ju ett upp- och nedvänt rike. Alltså Jesus kommer och presenterar en helt annan kultur. En helt annan grej än det som var rådande. Och som ni redan ser på skärmen, det som sammanfattar alla de här olika exemplen är att Jesus manar oss att göra mer än det som förväntas. Att inte bara nöja oss med minsta möjliga. Att inte hela tiden hävda, nej, det där, jag behöver inte göra det och du har inte rätt att göra så mot mig. Och jag behöver inte göra mer än nödvändigt och du ska inte tala om för mig vad jag ska göra och inte ska göra. Och jag ska minsann, jag ska hålla mig tätt om någon som är omkring mig, men jag ska trycka undan någon som inte är i min tribe, liksom, någon som inte är i min familj. Nej, Jesus manar oss att göra mer än det förväntade. Och leva ett uppoffrande, osjälviskt och utgivande liv. Det är det som det handlar om, att vara en Jesu lärjunge. Att gå i Jesu fotspår. Att följa Jesu exempel. Det är att göra mer än det förväntade. Och att inte låta oss kränkas, irriteras och reta upp oss över minsta lilla skämt eller vad det nu är för någonting. Och att bokstavligt talat gå en extra mil. Mer än det förväntade. Och detta med att gå en extra mil. Det är det som är rubriken på min predikan idag. Och det är det som på många sätt är liksom berättelsen om våran kyrka. Genom våra snart 111 år, om 3 veckor, så fyller vår kyrka 111 år, den 17 september. Och det ska vi fira med tårta, så hoppas vi komma tillbaka då också. Genom hela vår kyrkas historia så har det funnits människor som har gått en extra mil. Inte minst vår resa de här sista 10-15 åren. När vi har gått från att tappa över 200 medlemmar. Vi var ner på 530 medlemmar för drygt 10 år sedan. Och idag har vi en bit över 700 medlemmar. Då hade vi en snittålder på 54 år ungefär. Som hade liksom stigit under flera decennier. Och nu så har vi en snittålder på knappt 45 år. Som är mycket närmare vår stad som vi bor i. Medelåldern i Skövde kommun är 40,9 år. Och med tanke på att man då räknar in alla, även de barn, vi räknar ju bara de som är döpta och medlemmar, så tänker jag att våran kyrka är ganska mångt och mycket nu representerar den staden som vi lever och verkar i. Och på samma sätt i Göte naturligtvis, som jag ska åka och predika i eftermiddag, se fram emot det klockan 16. Har du inte fått nog av det här, så kom då också och var med där också. Och det har funnits människor som har gjort mer än det förväntade, som har gått en extra mil. Som precis som Daniel i Gamla testamentet har utmärkt sig. Som har haft en excellens i sina liv. Vi ska läsa Daniels boken kapitel 6 och vers 3. Ni vet, judarna blev bortförda i fångenskap till Babylon. De blev erövrade utav främmande riket, templet förstördes och liksom eliten, en stor grupp av alla invånare, fördes bort i fångenskap till Babylon. Och där hamnar bland annat då Daniel och hans vänner Sadrak, Mesak och Abednego. Är någon som vet vad deras hebreiska namn är? Martin Widmark, kan du ta dem här? Johannes, här har vi pastor Lasse, kan du berätta vad de hette? Nej, jag ska inte pressa er. Hanania, Misael och Azaria, det var deras hebreiska namn, okej. Okay. Fick jag glänsa med det också, det är bra. Och Daniel då och hans polare, de togs upp i hovet. Att tränas, att bli liksom tjänstemän i hovet. Bland många andra i den dåtida världens liksom mäktigaste rike. Och så står det en utlåtande om Daniel i Daniel kapitel 6, vers 3. Det står att Daniel utmärkte sig framför de andra furstarna och satraperna, för han hade en ande utan like. Och kungen övervägde att sätta honom över hela riket. New King James Version säger så här: Then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps because an excellent spirit was in him. And the king gave and the king gave thought to setting him over the whole realm. Han hade en excellent ande. Och excellens, det här ordet, sammanfattar faktiskt vad det innebär att göra mer än det förväntade. Och jag vet att excellens är ett ord som vissa kan förknippa med elitism, att det ska vara, eller perfektionism. Men det är inte vad excellens är för någonting, utan excellens, det handlar om att göra det bästa med det jag har. Och till och med göra lite mer än det som förväntas. Och därför så blir det inte heller motsatsen till excellens, det blir inte dåligt. Utan motsatsen till excellens, det blir halvhjärtat eller mediokert. Att ja, låt gå, det kan väl duga. Det är ju bara för kyrkan, vem bryr sig? Det kan väl vara lite skitigt här, det kan väl vara lite smutsigt, kan väl låta lite halvbra. Kan väl se lite halvstökigt ut, det är väl ingen som bryr sig, vi kan väl komma lite senare. Allt det här halvhjärtade, mediokra, som också skapar en sån kultur av att ingen riktigt har någon förväntan. För ja, det ser ju lite halvsläkt ut här och vad det nu kan vara för någonting. Nu är det lite halvsläkt här, men det ska väl vara så, tänker jag. Nej, det ska vara, det är bra. Det ska vara mysigt och bra fokus på här framme kanske, vad vet jag. Och vi är inte en kyrka, låt mig säga det, för de bästa eller perfekta, långt därifrån. Vi är en kyrka för alla som vill bli en del av den här kyrkan och vår vision och det vi bär på, vår längtan. Men i detta så utmanas vi alltid allihopa att se, var är jag någonstans just nu i mitt liv? Vad innebär det för mig att göra det bästa av det jag har? Av det som jag har i min hand. Vad kan jag göra med det? Och kan jag rent av göra mer än det förväntade? Och därför kan excellens vara olika saker för olika personer. Jag vet att jag ofta har använt ett exempel. En äldre kvinna som kom tillbaka till vår kyrka för ett antal år sedan. Och hon hade social fobi och tyckte det var liksom tufft att vara i stora sammanhang. Men hon kände ändå en längtan och började komma tillbaka till kyrkan. Och så när hon liksom blev aktiv igen så frågade hon, vad kan jag vara med och tjäna? Och hon skulle vara med i vårt serviceteam som hälsar människor välkomna. Och för henne, och hon bestämde sig för, trots sina utmaningar, så bestämde hon sig för att jag ska vara med och hälsa människor välkomna som kommer inom dörrarna. Det är excellens. Hon gjorde mer än det förväntade utifrån platsen där hon var, där hon befann sig. Och vet du vad, när du gör det, liksom det bästa av det du har, ganska snabbt så kommer du lära dig att jag kan göra mer. Jag kan växa, jag kan ta större ansvar. Det går ju det här, det går ju bra det här. Och så leder det till utveckling, och summan av allas vårat lite mer än det förväntade. Summan av allas vårat det bästa med det jag har. Det är tillväxt. Det är utveckling. Det är, kan rent av få vara med och bidra till väckelse. Att människor i skaror hittar fram till den guden som har gett sitt liv för dem. Och vi fick se 3 sådana exempel här idag i dopet som är det bästa vi vet. Och är du inte döpt än, så haffa tag i mig eller någon i Connection här ute efter oss, vill vi prata mer med dig om det. Vi måste ingenting, men vi får. Tänk att vi får. Tänk att vi får vara med. Tänk att jag får ge av min tid. Tänk att jag får komma hit och städa. Var nionde vecka så är det våran städgruppstur. Och då får vi komma hit oftast på en lördag morgon, lördag förmiddag. Och jag brukar ha toaletterna nere i entrén där nere. Det brukar vara mitt område. Och toaletten bakom här nere i trappan som är väldigt lätt att glömma bort. Glöm inte bort den. De brukar jag städa, och toaletterna där ute. Och jag känner att det är en förmån att jag får komma och vara med och skapa en miljö, en plats, så att människor som kommer hit känner att någon har varit här och förberett. Någon har sett till att det finns påfyllt med papper, liksom, att det inte är några fartränder i toastolen och vad det nu kan vara för någonting. Det ska ni sköta efter er själva, det bara ska ha det sagt, va? Men, stopp. Jag ska berätta om mina 12 år av att städa toaletterna ner nu. Allt jag har lärt mig, allt jag har upptäckt. Och kom ihåg detta. Det är inte en jämförelse med vad någon annans bästa med det han eller hon har. Det är inte det. Vad har Gud gett i min hand? När Gud kallade Mose, och Mose såg att men jag kan inte göra detta. Jag är inte tillräckligt vältalig. Jag har ju svikit mitt folk. Det här kommer inte gå. Så frågar Gud honom en fråga. Någon som vet vad han frågar Mose? Exakt, vad har du i handen? Vad har du i handen, Mose? Ja, det är en stav. Den har jag haft där i min hand i massa år här. I 40 år hade han varit fåraherde vid den tiden. Och gått runt där liksom i öknen och öde, ja, den marken han var i. Vad har du i din hand? Ja, men ge det till mig, säger Gud. Och så tar Gud den där staven. Och med hjälp av den så gör Gud mirakler. När människorna var samlade runt Jesus och det inte fanns någon mat att äta och det var skaror där, tusentals människor som har samlat sig på sluttningarna runt Genesarets sjö, så säger lärjungarna att vi har ingenting. Vi har inte mat, våra pengar räcker inte för att köpa mat till alla de här människorna. Vad ska vi göra? Men Andreas säger, här finns en pojke som har 5 bröd och 2 fiskar. Och Jesus säger, Jesus tar det. Och så gör Gud någonting som är mer än vad vi kunde själva åstadkomma. Och när vi tar det Gud har gett till oss och så lägger vi det i hans hand och säger, Gud, blås på det här. Gud, välsigna det här. Gud, använd det här. Då gör han det till någonting som är större, vackrare. Som är liksom, som ger en smak utav Guds rike. Du vet, Gud kommer inte för att kompensera vår lathet. Utan att ta vid där vi säger, Gud, jag har gjort det jag kan. Nu får du göra det som du kan. Så jag vill uppmuntra dig och mig. Vad är det du har i din hand? Vad är excellens för dig? Vad har Gud anförtrott dig med? Vad är att göra det bästa med det du har? Och kanske rent av lite mer än det förväntade. Kolosserbrevet 3, kapitel 22, vers 22 och vers 23. Så säger Paulus här. Ni tjänare, lyder av jordiska herrar i allt. Inte som inställsamma ögontjänare utan med uppriktigt hjärta i vördnad för Herren. Vad ni än gör, gör det av hjärtat som för Herren och inte för människor. För vet du vad? Vad ni än gör, så gör vi det för Herren. Och jag vill passa på att få bara hylla alla osjungna hjältar i den här kyrkan. Alla som inte står där framme på estraden och får liksom ta emot uppmuntrande sms och ryggdunk efter mötet. Att tack för predikan, eller tack för sången eller vad det är för någonting. Utan som gör så mycket i det fördolda. Som ingen av oss ser, som ingen av oss vet, men Gud ser det. Bara ett gäng nu som har börjat träffas här, pigga pensionärer kallar de sig, som träffas varannan vecka och sen förmiddag tillsammans, så är de här och bara gör det som behövs. Skrapar rent i plattorna här ute, liksom klipper buskarna, byter glödlampor, vad vet jag för någonting. Det som behövs, det vill de göra för att tjäna Herren. Vi är inte ögontjänare som bara liksom, smile for the camera, även om vi gör det också. Vi är så otroligt glada i den här kyrkan. Men även ingen ser. Och jag skulle kunna stå här och nämna er en efter en som Gud ser det ni gör i det fördolda. Inte minst alla som är med och ber för den här kyrkan. Det finns människor som är med och ber för bönämnena, ni vet, som vi skickar upp här på skärmen varje vecka. Så vill du vara med och få ta emot de bönämnena och bli en bönepelare i vår kyrka, så kan du bara mejla mig eller någon annan eller kyrkan eller hitta ett sätt. Så skickar vi de här bönämnena varje vecka. Vi har en liten grupp människor som har sagt, jag vill vara med och be för de här bönämnena och ta dem till mig. Läsa dem, nämna dem vid namn, be för dem. Helt är det fördolda. Vi gör det som att vi gör det för Herren, inte för människor. Och det finns plats för många, många fler sådana förberedare, vill jag att du ska veta. När vi hade besök här för några år sedan av en härlig predikant som heter Tommy Lilja, så var han helt förbluffad. Han har varit här ett antal gånger, och han var här för några år sedan och så var han här för liksom 10-15 år sedan. Och så när han såg liksom den resa vi gjort, så han var helt, han är fortfarande när jag pratar med honom, alltså han är förbluffad. Alltså det ni har gjort i Skövde, jag fattar inte hur det har gått till. Alltså det är märkligt, det är häftigt. Men det han sa när han var här senast, då sa han så här. Det var så härligt. Ni hade en sån avslappnad excellens. Och det där gillar jag. En avslappnad excellens. Vad skönt. Det är inte det här, nu måste vi göra vårt bästa här liksom, och gör inte bort det nu för nu kommer liksom kronprinsessan eller vad det är för någonting, utan nej, Vi är avslappnade. Vi känner inte så här, oj, vet du vad, nästa vecka någon blev sjuk och någonting körde ihop sig och det gick inte som vi skulle. Det är lugnt. Vi är inte här liksom, det är inte propert, det är inte liksom perfektionistiskt. Utan vi vill bara göra det bästa vi kan på ett avslappnat sätt, en avslappnad excellens. Jag bara kände, wow, preach it Tommy. Det här vill jag ta till mig och det vill jag ska vara kännetecknande för våran kyrka. Och jag hoppas att du som har kommit hit kanske sista åren har fått uppleva det här. Här är faktiskt någon som har ansträngt sig, någon som har tänkt till. Och jag känner mig välkommen, jag känner mig sedd, jag känner mig inkluderad. Och jag känner att här finns Guds ande. Här finns Jesus. När vi möts är han mitt ibland oss. Och en efter en kan få uppleva honom. Och vet du vad? Mer än någonting annat så är Jesus vårt föredöme. Och Jesus, han gjorde mer än det förväntade. Jag ska läsa Hebreerbrevet 12. Hebreerbrevet 12. Och precis det som Ellen läste förut om hur Gud gav sin egen son. Så vi var med att ge utav det som vi har fått. Och på allt sätt så är Jesus vårt föredöme. På allt sätt är Jesus den vi ser upp till. Och lika så står det här i Hebreerbrevet kapitel 12, vers 2. Ett sådant underbart bibelord. Det står, låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Han kunde ha valt glädjen direkt. Han kunde ha sagt nej till lidandet. Han kunde ha faktiskt lämnat oss åt vårt eget öde att få det som vi alla förtjänat. Men Jesus valde att vara lydig ända till döden, döden på ett kors. Det mest smärtsamma döden människa kan utstå. Det var han villig att göra. Han var villig att födas här genom jungfru Maria. Leva ett helt liv eller ett halvt liv eller vad nu ska jag dra till med. 30 år ungefär, lite drygt. För att få sätta ett exempel, att få visa på vad det är att göra det bästa med det vi har och till och med lite mer än det som är förväntat. Jesus gick hela vägen för dig och mig. Han är vårt exempel. Och när han har gjort det för oss, hur kan vi annat än att också ge det bästa vi har till honom? Och jag vill uppmuntra dig att se det här som en stor trädgård. Vi är inte en fabrik som liksom bara matar på i en viss, utan det här är en trädgård. Den växer, det är ogräs, ibland är det lite för lite gödsel, ibland lite för mycket vatten, ibland är det liksom för tjocka täta grenar som behöver rensas och ansas. Men tillsammans så kan vi få ut i den här trädgården där vi planterar oss själva och säger jag vill vara en del av detta. Jag vill få sätta lite färg på den här platsen. Och tillsammans så kan vi få liksom forma en plats där människor kan få se färgen utav Gud. Där människor kan få känna smaken av Gud. Där människor kan få liksom vidröras av ljuset som strålar ifrån Guds tron. Ner till alla oss människor. Och så kan vi alla få ha blicken fäst på Jesus. Och se att det gällde mig. Det var för mig. Och vet du vad? Den här guden, även om det känns avlägset vad som hände där i Jerusalem för väldigt snart 2000 år sedan. Även om det kan kännas avlägset så gäller det också idag. Och vi kan stå upp tillsammans när vi läser sista bibelordet för den här predikan ifrån Romarbrevet 8. Romarbrevet 8 och vers 31 och 32. Där står det, vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Wow. Gud är för oss. Gud är för dig. Gud är med dig. Han som inte skonar sin egen son, han håller inte heller tillbaka någonting än idag. Han vill ge dig fullheten av vad Jesus gjorde för dig och mig på korset. Och den enda som kan ta emot det är du och jag själva. Det är bara du och jag som kan säga: Jesus, jag behöver det här. Jesus, jag behöver dig. Tack att du är för mig. Tack att du hjälper mig.